gängkriminalitet. I vissa områden beskrivet som krig. Unga män som kallblodigt dödar varandra.
Det är det blodigaste gängkriget någonsin i Sverige. Det är mellan Shottaz och dödspatrullen i Rinkeby i nordvästra Stockholm. En konflikt som kostat tiotals liv på bara några år. Och en konflikt som inte ser ut att ha något slut.
Samhället pratar om krafttag, hårdare straff, politiska åtgärder.
Klockan tre natten till måndagen så kastade någon in en handgranat genom ett fönster i en lägenhet i bostadsområdet Biskopsgården i Göteborg.
Men hur kunde det bli så här?
Och en 8-årig pojke dödades av explosionen. Det här är det andra barnet som enligt polisen har blivit offer för olika kriminella gängs uppgörelser.
Och samhället svikit.
Men vad beror det på att just Sverige sticker ut här?
Som jag sa så tror jag att vi hade ett annat dödligt våld i Sverige förr som det har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem. Och vi såg nog inte det riktigt komma att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen.
Idag kom alltså beskedet från domstolen i Danmark att dödspatrullens ledare, 22-årige Mohammed Ali, är skyldig till dubbelmord och mordförsök enligt dansk domstol.
Vad händer med syskon, föräldrar och vänner som förlorar sina älskade i rena avrättningar? Hur lämnar man kriminaliteten för ett liv utan dödligt våld? Och vad händer med tryggheten för medborgare som blir vittnen till skjutningar som inte verkar ha ett slut?
Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om gängkriminalitet. Och idag träffar vi mamman Marita. Hej på er och välkomna till avsnitt 355 av Ångestpodden och vår andra del i vår serie Vi måste prata om gängkriminalitet.
Hej
på er.
Det här spelas ju in lite innan att det släpps. Så jag säger redan nu i förväg, Sofie, tack för alla fina ord om första avsnittet av den här serien.
Ja.
För jag tror att vi redan har fått det.
Mm.
Dagens avsnitt är alltså det är från en stund i våra liv som blev liksom, alltså jag finner ju inte ens ord, alltså det var så omskakande och så känslosamt.
Ja, men så här, ja, man ska ju typ rent mänskligt inte förstå det avgrundsdjupa mörkret.
Och den här delen av poddserien är alltså mammans så viktiga del i liksom gängkriget. Att vara mamma och förlora sin son.
Det är ju många mammor, framförallt mammorna är det ju, man mer pratar om än papporna, som ju är ändå liksom aktiva i de här frågorna, som har skrikit på hjälp så länge. Ja, det är kvinnor som jag bara vill liksom, jag vet inte vad jag ska säga, alltså det går ju inte att sätta sig in i deras situationer.
Marita heter på Instagram The Real Marita, Marita med THA i slutet om man vill följa henne. Att vi fick liksom låna en timme av hennes liv för att prata om hennes son Marley, det, alltså jag är så evigt tacksam för det,
och jag
är så himla stolt över det här avsnittet. Men först, vi är denna veckan sponsrade av Hemmakväll och jag är så glad att Hemmakväll är med oss och gör vår podd möjlig, Sofie.
Och nu vill jag bara liksom ställa frågan rakt ut till Hemmakväll, men tänkte ni på oss när ni gjorde det temat som ni har just nu ute i butikerna? För nu är det ju nämligen nostalgitripp på Hemmakväll.
Vi firar retrogodis på Hemmakväll under hela november.
Och ni vet ju att vi är ju liksom Sveriges största nostalgiker.
Jag har ett minne som är ett starkt barndomsminne för mig. När jag var liten så hade jag och pappa liksom en liten tradition. Och det var att vi körde till liksom bensinmacken som låg på vägen hem till oss. Pappa tankade, då gick man ju in och betalade, va? I liksom butiken. Och så köpte han alltid med sig en liten rigi choklad till mig.
Och den chokladen är så god.
Du vet den här blåa med kossan på.
Rigi
finns ju nu på Hemmakväll. Tror du jag reser i barndom så att säga?
givet.
Ja.
Min barndom består väldigt mycket, alltså i den lilla byn där jag uppväxt fanns det en kiosk som var den här regelrätta godiskiosken.
Ja.
Alltså det var godis, tidningar, hyrfilm, det var, man tankade inte där eller någonting utan Nej. Det var bara så godis.
Ja.
Och dit brukade jag gå med min granne varje lördag och så köpte vi då en liten godispåse, alltså ni vet de här vita påsarna med lite prickar på och så la man i så tefat, de här lakrispiporna.
Ja, de finns nu.
Kanske en liten rigi, ja, remmar, allt så, nötkräm, nej, men alltså hela paketet. Så att alltså det, jag kommer ju resa tillbaka också till min barndom när jag går och handlar.
Och den här vita påsen med de här liksom runda cirklarna som du pratar om, 1985 kom de, Sofie.
Asså.
För 1985 var året då svenskarna fick plocka sitt lösgodis för första gången.
Tänkt den dagen. Alltså.
Jag har också ett starkt barndomsminne av Trocadero, du vet.
Mm.
Vet du när Trocaderon kom?
Nej.
Trocaderon kom redan 1953.
Det är ju också alla de här tuggumina som man köpte. Du vet, jänkan. Ah. Alltså.
Och också tuggummi som man tryckt ut på tub.
Just
finns också
det.
Nu på hemmakväll.
Nej, men alltså jag springer dit direkt.
För det goda vidare och ta nostalgitrippen med oss och hemmakväll.
Tack, hemmakväll.
Okej, det har blivit dags, känner jag.
Ja.
I den här andra delen av poddserien träffar vi Marita.
Hej Marita och varmt välkommen till Ångestpodden.
Hej och tack så mycket.
Det känns jättefint att ha dig här.
Det känns fint att vara här.
Bra. Men du ska få berätta för de som inte vet, vem är du?
Jag heter Marita Ogilvy och ja, jag är en 50-årig vanlig kvinna.
Vänta, är du 50? Jag trodde typ du var 40. Alltså,
hade all Marita.
Mind you, jag har jobbat natt och inte sovit.
Nu blir det okej. Att du är 50. Ah.
Okej.
50. 50 är ju nya 30. Jo, en helt vanlig skulle jag säga kvinna liksom, som bor i Stockholm. Och anledningen till varför jag är här är ju för att det hände mig en ovanlig händelse. Min son blev mördad för drygt sex och ett halvt år sedan.
Hennes son Marley sköts till döds med automatvapen den 24 mars 2015.
Ångest för mig nu är någonting som jag lever med varje dag. Mer eller mindre. Ibland är det mer och ibland är det mindre. Och har gjort sen Marley, min son, dog.
Polisen tror inte att det var Marley som var måltavla för skjutningen. Men utredningen är idag nedlagd.
Intervjun med Marita rullar nu från vår poddstudio den 25 oktober 2021. Ja, för som sagt, du är ju här idag för att prata liksom om din roll som mamma och om din son Marley som du förlorade. Men vi tänker att du ska få börja berätta lite, vem var Marley?
Ja, Marley var en kille som, han var 19 när han dog. Han växte upp med mig. Jag var ensamstående med honom, så det har alltid typ varit han och jag bara. Han var en helt vanlig kille liksom. Eller helt vanlig skulle jag inte säga att han var. Han var extremt glad, rolig, snäll. Och nu låter det som att jag sitter här som mamma och så beskriver mitt barn så som, men faktum är att han var extremt alla de egenskaperna och väldigt hjälpsam och glad liksom. Han ville att alla skulle ha det bra, han ville att alla skulle vara glada, han gav bort sina sista pengar om man kunde, han hade aldrig några pengar för att han skulle alltid vara så givmild och jag blev galen för att jag var så med snälla. Och han gick i, han jobbade på Adidas concept store i Hötorget.
Mm.
Sålde skor, jobbade extra där. Han jobbade med en ungdomsfestival i Sätra, Skärholmen. Mm. Skärholmen. Som han höll på att förbereda för sommaren. Och han gick sitt sista år i gymnasiet och skulle ta studenten. Han var skjuten i mars. Han skulle ta studenten då i början av juni. Ja, det var Marley. Det är svårt tycker jag och när någon ber en beskriva så här, vilken människa som helst egentligen, att beskriva en människas hela liksom essens med ord. Det är så svårt och så här, det låter så futtigt när jag berättar om honom, för han var ju så mycket större än de här orden. Men ja.
Man är ju så mycket.
Ja, man är väldigt mycket. Mm. Men sen har ju alla människor sin grund liksom personlighet kan jag säga. Och han har alltid varit så här snäll, hjälpsam och glad. Och dampig.
Men vi har förstått också att ni hade en väldigt nära relation. Att ni var liksom som kompisar, ni kunde hänga med varandra. Ja. Visst var det så?
Ja, han var ju verkligen min bästa vän liksom.
Ah.
Vi har gjort, upplevt allt tillsammans, han och jag, eller allt, men du vet, vi, det var ju bara han och jag.
Ah.
Oftast, ibland hade jag någon kortare relation, men
men ni var liksom som ett team.
Ja, det var han och jag. Mina stackars män som jag träffade då, de var lite så här utomstående, men
de fick försöka komma emellan.
Ja, nej, jag gifte mig faktiskt vid något tillfälle när jag träffade en man som jag kände att jag skulle gifta mig med, och då var Mali typ 15 tror jag. Och den här mannen visade sig var ju inte världens bästa man, och det, han var väldigt våldsam och både psykiskt och fysiskt och så. Så vi var gifta kanske 3 år och jag mådde väldigt väldigt dåligt under den tiden när vi var gifta. Men Mali var ju då liksom, han var 15, 16, så var han 17, och så var han inte hemma så mycket, men så såg jag mig ibland, ja, ett barn, även om jag försökte dölja för honom den här destruktiva relationen, för den här mannen var väldigt snäll mot Marley, och Marley gillade honom från början. Han var liksom inte en liksom dålig person till honom, men han var inte snäll mot mig, så jag försökte dölja det för honom hela tiden, men han märkte ju och såg ju, det var något tillfälle jag hade en blå tira och sådär, och till slut, jag ville ju ta mig ur den här relationen, men jag ville inte att min son skulle bli inblandad, utan jag tänkte, jag sa till honom, för han var flera gånger och sa, men nu, jag kommer prata om honom, nu räcker det. Jag bara, nej, gör inte, jag pratar om honom, jag löser det själv. Och till slut så sa Mali till mig så här, han bara, vet du vad, nu har jag respekterat att du har sagt att du löser det själv, men jag har fått nog. Antingen så kastar du ut honom eller också kommer jag göra det.
Mm.
Och då var jag så här, nej, då var han 17, 18 tror jag till och med. Och jag bara nej, det var liksom det jag behövde, för att, och jag kastade ut honom, jag separerade då. Och det var ju verkligen mycket på grund av att jag gjorde det för min sons skull, för att jag inte ville att han skulle se mig som någon, jag vet inte, jag vill inte att ha, det var en dålig relation, jag behövde ta mig ur den. Alla människor som har varit i dåliga relationer vet att det inte alltid är helt lätt att ta sig ur.
Exakt.
För att man blir fast på något vis liksom. Och hade det inte varit för Marley så hade jag förmodligen varit kvar i den relationen en längre period. Men jag vill inte känna, eller jag vill inte att Marley skulle känna och vara så orolig för mig och känna att jag valde den dåliga relationen framför hans mående faktiskt. Och jag var också rädd att han skulle blanda sig i och det skulle bli problem. Så jag separerade och skilde mig.
Men vad hade Marley liksom för umgänge? Hur såg hans liv ut?
Ja, han kände ju jättemycket folk, för att han var extremt socialbegåvad, den här pojken. Och om jag skulle summera hans umgänge och hans hur jag ska förklara, hans sociala liksom bredd. På hans begravning så kom det ju 700 personer. Och då var det allt från barn till gamla, heterosexuella, homosexuella, svarta, vita, från alla religioner, från alla kulturer. Det var artister där, Det var typ A-lagare från Farsta där. Alltså det var alla typer av människor.
Mm.
Och det har kommit fram folk till mig efter. Ja, faktiskt typ så här. Vi bodde ju i Farsta. Så här, de här gamla A-lagarna som har suttit i centrum i alla år. När han då kom fram och var jätteledsen och beklagade sorgen. Och Malin var alltid så trevlig och tog sig tid och pratade. Och så han kände typ alla typer av människor.
Mm.
Och han var väldigt bra på att se människor och få människor att känna som att de blev lyssnade på och sedda.
Mm.
Så sådana människor tycker man ju om. Liksom. Mm. Han var väldigt lätt att tycka om. Men ja, så, alltså i väldigt många år, vi bodde ju i Farsta i, ja men liksom 23 år, alltså hela hans liv.
Ja.
Eller jag, ja, han bodde där i 19 år, för han dog när han var 19, men jag bodde där några år senare. Och hela den tiden när vi var yngre, då hade han ju alla sina kompisar från Farsta och han hade både tjej- och killkompisar och så. Men när han blev 17, började gymnasiet typ, 16 och 17, då började han, ja, men han hade ett släkt som bodde i Vårberg, så han började umgås med folk där ute, fick nya kompisar. Och helt ärligt talat, när han var ju 19 när han dog, så jag hade inte alls någon jättestor koll på hans umgängeskrets.
Nej.
Alltså jag kände några nya kompisar, jag kände hans gamla kompisar och så kände jag några av hans nya kompisar. Men jag menar, man vet ju själv när man var nästan 20,
ja,
ens liv är ju väldigt mycket mer än ens mamma.
Ja,
ja.
Och man uppdaterar ju inte så. Nu har jag två nya kompisar.
Nej,
och nu ska vi träffa.
Man
introducerar ju inte sina kompisar för ens föräldrar på samma sätt som när man är liten.
Och i ärlighetens namn var jag inte jätteintresserad av hans kompisar heller.
Nej.
För att jag sa, aha, okej, ja. Jag vet att han ville gärna säga, ja, det här är, ja, okej. Ja. Han hade så mycket vänner så jag orkade
kan inte lägga alla
på
minnet.
Nej.
Nej.
Nej, verkligen inte. Men ja, han umgicks ju framförallt med människor i förorten liksom.
Mm.
I förorterna. I alla förorter, många förorter hade han vänner.
Mm. Minns du dagen då Marley blev skjuten?
Ja, den minns jag. Jag hade varit och ridit islandshästar och kom hem och kände mig jätterisig och sjuk och hade ont i halsen. Och gick och la mig. Det var en måndag. Söndagen, på kvällen innan var ju en söndag. Då gick jag och Mali och köpte indisk mat och käkade hemma. Och jag upplevde Mali som väldigt stressad och han låg liksom och han var så frånvarande och låg och liksom i våran kökssoffa och pratade inte så mycket. Han var så konstig, jag vet inte. Han betedde sig märkligt. Och jag sa till honom så här, jag vet inte, jag brukar aldrig, det är inte det att jag brukade säga det jätteofta när han var liten, men kanske inte så alltid när han blev äldre. Men av någon anledning så var jag så här, Mali, han bara, vad är det mamma? Jag bara, jag älskar dig så mycket. Alltså jag älskar verkligen dig. Han bara, ja mamma, jag vet. Jag älskar dig också. Och så var han så här stressad. Jag bara, ja. Och så gick han till skolan på morgonen, sa väl hej då. Och jag åkte iväg och red och kom hem och var sjuk som sagt. Och då hade han, jag vet inte om han hade ringt mig eller skrivit att han skulle hjälpa sin farmor att tvätta i Vårberg. Och han skulle, tvättstugan var till 7 så han skulle komma hem då efter 7. Och eftersom jag visste att han skulle komma hem så var jag så här, gud jag pallade inte gå ut med hundarna, vi hade 2 hundar då. Och jag mådde verkligen jättedåligt, jag hade feber och var så här, jag väntade tills han kommer hem. Men han kom liksom inte hem och så skriver han till mig, ja men jag måste åka och träffa en kompis. Men jag kommer snart. Jag bara, men, för Mali var ju väldigt, han var väldigt omtänksam generellt, men han var väldigt omtänksam när det gällde mig.
Mm.
Alltså han släppte allt för mig, alltså verkligen. Hans mamma var liksom hans allt.
Mm.
Ja, och så normalt sett så jag tog för givet att han, för det var inte ofta jag, du vet, frågade honom ens om sådana tjänster liksom, när jag visste att han skulle göra någonting annat. Jag klarade väl av att gå ut med hundarna själv, men jag mådde verkligen skitdåligt. Så jag bara, snälla kan inte du komma hem och hjälpa till, för att jag måste sova, jag mår inte bra liksom. Och då så är han så, ah, nej men jag kommer när jag har fixat det här. Och det var så ovanligt för honom. Så jag bara sa, ja, okej. Och ja, han skulle träffa upp en kompis och göra någonting. Men sen så, ja, så gick tiden och klockan blev senare och senare. Och till slut så gick jag ut med hundarna själv för att de var tvungna att gå ut.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Då jag tänkte jag gå och lägga mig för natten. Och av någon anledning, för jag var inte speciellt orolig för Mali. Jag menar, han var ju nästan 20 år. Det är inte som att man har en 14-åring som bara var ute själv på sent på kvällen. Nej. Eller en 15-åring, utan jag litade liksom på att han var tillräckligt, jag vet inte, han var 20. Jag kan inte gå runt och ligga sömlös för en 20-åring. Nej. Eller han var nästan 20. Så det är klart att man är ju orolig för sitt barn alltid, men inte, jag var inte direkt orolig för honom just den kvällen.
Nej.
Egentligen, men helt plötsligt så fick jag värsta stressen över att han inte var hemma, så att jag vart orolig. Alltså jag kunde liksom inte somna, jag kunde komma till ro. Jag ringde honom flera gånger, jag bara, när kommer du, när kommer du? Jag brukade aldrig hålla på så, aldrig. Det var ju ofta han kom hem sent liksom. Var ute och festade, gick på krogen. Alltså det är inte som att jag höll på och ringde honom och bara, när kommer du, jag gjorde inte det. Men av någon anledning just den här kvällen så vart jag jätteorolig. Och alltså, du måste komma hem, du kommer hem nu. Och han bara, ja, jag kommer, jag ska bara träffa en kompis, jag kommer sen, oroa inte, sluta nu, typ så. Ja, och sen så tror jag att jag smsade honom typ efter 12 någon gång. Och skrev så här surt sms typ. Jag bara, men har inte du skola imorgon? Varför kommer du så sent för? Har inte du skola imorgon? Och då svarade han mig, jo, det har jag. Jag kommer vakna, oroa dig inte. Och sen så somnade jag. Drömde att han var med i en bilolycka. Och sov så här skittaskigt. Och så ringer min telefon. Och då är det hans pappa som ringer. Alltså det här kanske var 20 minuter senare. Och säger att Mali har blivit skjuten. Sittandes i en bil. I passagerarsätet med en kompis som var från Vårberg också, där Mali befann sig. Då var de i Vårbygård. Men så Mali satt i passagerarsätet och han blev skjuten. Det var någon som sköt mot bilen. Polisen tror att måltavlan var den killen som Mali satt i bilen med. Och de sköt väl med ett automatvapen, så Mali var skjuten, träffad av en kula i bakhuvudet. Ja, och sen så kom Malis pappa och hans kompis och hämtade mig. Vi åkte till sjukhuset. Sen, alltså efter jag fick det samtalet så är ju allting en enda stor röra för mig faktiskt. Alltså jag kommer ju ihåg såklart vad som hände. Men samtidigt så kommer jag också ihåg att det var som att jag hamnade i en så här bubbla. Som jag hörde typ ingenting. Det pep jättehögt i mina öron och jag uppfattade liksom inte min omgivning riktigt. Jag hörde vad folk sa, men jag fattade typ inte. Det var, ja, jag har aldrig varit med om. Det är ju det som händer när man hamnar i chock. Och jag har ju aldrig varit i chock förut. Och det är ju väldigt speciellt. Jag har läst om chock och sånt förut och jag bara, gud, jag fattar inte vad som händer när man hamnar i chock. Varför är det så farligt liksom? Men tydligen är det en ganska farlig tillstånd, kan det ju vara. Och Mali hade då blivit flyttad från Huddinge med helikopter till Karolinska, så vi åkte, när vi kom fram till Huddinge, då jag trodde ju egentligen att Mali, för jag ringde en kompis och bara, Mali har blivit skjuten. Jag måste gå ut med hundarna för att jag vet inte hur långt det här kommer ta. Men jag antar att det tar lång tid, för han har tydligen blivit skjuten i huvudet. Så frågade han, jag bara, tror du att det är allvarligt nu när han är skjuten i huvudet? Det är väl inte, det behöver inte allvarligt. Hon, nej, det behöver inte vara, det kanske bara snuddat, det är absolut ingenting som säger att det är så allvarligt.
Mm.
Ja, nej, tänkte jag, det är säkert inte så allvarligt. Men jag tänkte, ja, jag måste ändå gå ut med hundarna, och gick ut med dem. Och sen när vi kommer fram till Huddinge, då ser jag på de här det var massa poliser där, det var massa sjuksköterskor som var jättekonstiga mot mig och så här, såg jätteoroliga ut och berättade då att han var flyttad till Karolinska, och då åkte vi dit, och när vi kom fram till Karolinska så de sköterskorna som tog emot sa att läkarna höll på och opererade, han levde fortfarande, och de höll på och opererade på hans hans huvud. Och då fick vi sitta liksom i ett väntrum och vänta. Och ja, fast där någonstans då så visste jag. Jag vet inte om jag visste det för att jag och Mali hade en sån nära relation, att jag visste att han dog i min själ på något vis. Eller jag vet inte hur jag ska förklara, men från att tro så här, ja, han klarar sig säkert, så visste jag att han var död.
Mm.
Även fast det var ingen som hade sagt det till mig. Och jag sa det till min kompis också som satt med mig i väntrummet, i det här lilla rummet där vi satt, där poliser kom in och skulle fråga massa saker och sköterskor och så här. Ja, då sa jag så här, ja, för min telefon ringde nämligen helt plötsligt mitt i natten, och från, då stod det så här på skärmen, så stod det ingen ID eller så här, jag vet inte vad det står. Ja.
Just det.
Och då svarade jag som en robot så här, hallå? För det var så konstigt, för det var så, vi satt där helt knäpptysta. Det var knäpptyst, telefonen ringde och det bara lät jättehögt. Och det är aldrig någon som ringer mig på nätterna. Det är aldrig någon som ringer mig ens från skyddad identitet på dagarna. Så jag var så här, vad är det här? Så svarar jag, hallå? Och då är det liksom, för normalt sett när någon är tyst i luren, då hör man ändå att det är någon där bakom.
Ja, vet
du
vad jag menar? Att
det
hörs
att det är något liv där bakom. Ja. Men det var som en vägg. Alltså som en död så här, alltså jag kan inte ens förklara.
Helt stumt.
Alltså liksom. Helt stumt. Det fanns inget liv. Jag bara, hallå, hallå. Inget svar. Och så kollade jag på min kompis. Jag bara, nu dog han. Gud. Och hon bara, nej, varför säger du så? För de håller ju på att operera på honom. Och jag bara, därför att jag vet att han dog.
Mm.
Ja, och sen så, och därifrån så var jag så här, jag hade inte accepterat det kanske, men jag hade inte heller något hopp om att han skulle överleva. Så när vi kom upp, när de hade opererat klart, för jag försökte fråga sköterskorna hela tiden hur det gick och så, de bara, den enda som kan svara på det är läkarna som opererar, du måste vänta tills de kommer.
Mm-hmm.
Så vi satt och väntade där, och sen så till slut så kom de till oss och sa, men nu kan ni få komma upp på avdelningen där han ligger på NIVA. För han, ja, då låg han i respirator. Och ja, vi gick upp dit. Och då var klockan kanske 4 på morgonen eller 5, 4, ja, något sånt, 5. Och sen så låg han där. Så under hela den dagen så gjorde läkarna, först så kallade, det här är ju som sagt väldigt suddigt för mig, men jag kommer ihåg att han kallade in mig till ett rum och sa så här, ja, vi har opererat honom nu och vi kommer köra tester på hans hjärna för att se om han har någon hjärnaktivitet kvar, men det ser inte bra ut. Och då sa jag så här, men vadå inte bra ut, det måste vi kunna eller någonting.
Mm.
Och då sa han så här att kulan som träffade honom i huvudet rikocherade in i huvudet, så hela hans hjärna är som potatismos, sa han.
Oh.
Ja, rikocherar när den studsar.
Ja, precis.
Och han bara, men vi kommer göra tester under dagen och mäta hans hjärnaktivitet, så får vi se. Ja, så under dagen, det här var ju jättetidigt på morgonen, så tänkte jag så här, jag kanske måste börja ringa till folk. Och ändå så tänkte jag så här rationellt. Jag bara, fast klockan är bara 5 på morgonen och jag väntar till 7, 8 när folk har vaknat. Men jag tänkte så konstigt.
Mm.
Och så kom jag på att hundarna var hemma. Och jag bara, oj, jag måste ringa min granne och fråga om hon kan hämta dem. Och, ja, så till slut vid 7-8 så började jag ringa till liksom min familj och till hans närmaste vänner och mina vänner, och folk började komma dit. Och till slut under dagen så var det så mycket folk där, så de fick sätta in vakter. Det kom liksom, folk ringde ju varandra och folk ville komma dit och sådär. Och det var säkert 200 pers där.
Oj.
Alltså under dagen som
sagt. Fan, vad fint.
Men det var jättemycket folk. Och till slut vid 6 kanske på kvällen så kallade läkarna in oss igen och sa att de hade gjort alla tester som man kan göra, och det finns ingen hjärnaktivitet, och när det inte finns någon hjärnaktivitet så räknas man som lagligt död, och då måste de stänga av respiratorn. För jag trodde ju också så här, efter vad jag har sett på amerikanska filmer och så, det är liksom min enda relation till sjuk, liksom respiratorer och koma och sånt, är att man väljer, att familjen väljer.
Ja, det trodde för jag också.
Men har de, han sa så här, hade han haft ens 1% hjärnaktivitet, då hade vi haft respiratorn på. Men han är helt hjärndöd. Och då är han också lagligt död. Och då måste vi stänga av respiratorn. Så ni får börja gå och ta ett sista farväl, och sen stänger vi av.
Mm. Det är så himla starkt att höra det berättas. Och
ja, alltså.
Men i Alexandra Pascalidous bok Mammorna så berättar du där att du sa något speciellt till Marley när han låg där.
Ja.
Vill du berätta vad du sa?
Ja, det var ju så mycket folk där. Folk var ju helt hysteriska och grät, och du vet, såklart, det var så mycket, det var så rörigt.
Mm.
Och så till slut så var jag sagt, ursäkta, så här, till alla, eller till sköterskorna. Jag bara, kan ju be folk gå ut. Jag vill sitta själv med honom. Har ni sett någon respirator någon gång?
Nej.
Nej, de andas ju så här maskinaktivt. Mm. Liksom. Det låter ju så här. Ja.
Mm. Det är maskinen som håller igång.
Man såg ju nu i covid, såg man ju en del, alltså på de här, när DN gjorde ju den här grejen, när de var inne på IVA.
Ja. Jo, då sa jag till Mali, jag satt ju där med honom ett tag, pratade med honom. Och så sa jag så här, för vi hade, han var tonåring, vi hade haft en del turbulenta år också, alltså där inte vi var, vi hade en jättenära relation verkligen, men vi hade också haft en ganska jobbig period på ett par år när han var rätt stökig. Han hade ju kommit tillbaka från den perioden, alltså den här var 16-17 kanske, men han, ja, så det var ju ändå, han var ju annorlunda liksom, han hade blivit äldre och liksom skärpt till sig i många avseenden. Men vi hade fortfarande en del ouppklarade. För mig var det inte någonting som jag kände att det var någonting som låg emellan oss. Men när man, när det är så sista när någon dör, då är det liksom sista chansen att säga vissa saker.
Det är då man bara kommer på alla de sakerna.
Ja, och då så sa jag till honom så här, att jag förlåter dig för allting, för jag vet att han har dåligt samvete över vissa saker han hade betett sig på liksom under åren. Och då sa jag så här till honom, jag förlåter dig för allting som du tror att, eller som du tycker att du har gjort mot mig, och jag vet att du förlåter mig också för de saker jag har gjort mot dig. Jag har inte alltid varit en bra mamma liksom. Absolut inte.
Mm.
Ja, men du vet, det är alltid saker som man har dåligt samvete över som förälder. Heller en bra mamma har jag varit, men inte en perfekt mamma skulle jag säga. Ja, så det var det. Och sen så sa jag till sköterskan att jag ville stanna när de skulle stänga av respiratorn. Men då så sa hon att hon tyckte inte att det var någon bra idé, för att det är ganska traumatiskt, för att kroppen börjar så här skaka och ja, man bajsar på sig och sådana saker. Och då sa jag, okej, då sa hon, så jag tycker du ska låta oss göra det. Och då gjorde jag det, och det har jag, det ångrar jag så mycket, för att jag borde verkligen inte. Jag tror ju att han redan var död, att hans själ redan hade lämnat hans kropp, men ändå liksom, jag borde varit kvar. Men, ja, och sen så när han hade stängt av respiratorn, så när jag kom tillbaks in i rummet, så hade de ju tänt ljus och kopplat bort respiratorn, och då låg han där. Och jag kommer ihåg att jag fick panik över att hans bröstkorg inte rörde sig längre, att han inte andades. Alltså jag fick verkligen så här, det var som att jag själv typ inte kunde andas.
Mm.
För att han, du vet, det bara var helt död, still. Jag ville typ ta tag i honom och så här, ruska honom och typ göra konstgjord andning. Och... Men ja, så var han död.
Alltså det är så här, man söker liksom ord och säga.
Mm.
Men liksom den här närmsta tiden efter, det måste ha varit helt ofattbart.
Ja, alltså det sjuka är att jag kommer ju nog inte ihåg. För att jag vet ju att jag var där och så. Men det jag kommer ihåg är att vi åkte hem och att det kom hem massa folk till mig. Och att jag typ bara var... Vad folk har berättat för mig efterhand. För att jag hade mina kompisar och min familj och så. Mina kompisar turades om och sova över hos mig. De hade typ ett rullande schema. De tog ledigt från jobbet, alltså i flera veckor.
Eller
turades om och tog ledigt bara för att liksom laga all mat. Hjälpte mig att betala räkningar. Gick ut med hundarna. Och sov hos mig. För att jag var tydligen i så dåligt skick. Så att jag... De vågade inte lämna mig själv. Jag fick inte ens gå på toaletten själv, utan jag fick inte låsa dörren.
Mm.
För att de var så oroliga att jag skulle ta livet av mig.
Mm.
Och jag kommer liksom inte ihåg. Alltså jag vet bara att jag var så, liksom, ja, jag vet inte. Jag vet bara att det var folk där, att jag var helt avstängd.
Mm.
Men folk har berättat, för det var någon gång när jag pratade med en tjejkompis till mig och så sa jag så här, jag beskrev någon annan kvinna jag träffade på för ett tag sedan som hade förlorat sitt barn och hon slutade gå och hon slutade äta och hon slutade prata. Och då när jag berättade det här för henne, då var jag så här, gud, det är så hemskt för att hon, ja men bla 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 liksom. Och då kollade hon på mig, hon bara, men det var ju likadant med dig.
Mm.
Jag bara, va? Ja, du åt inte och pratade inte och kunde typ inte gå. Jag bara, jaha, det kommer inte jag ihåg.
Nej.
Även så här, har folk berättat för mig om sjukhuset, när vi var på sjukhuset. Så ja, men kommer du ihåg när jag sa det här till dig? Eller att jag kommer inte ihåg vilka som var där. Jag kommer inte ihåg vad folk sa till mig. Någon berättade för mig att det värsta skriket de någonsin har hört var när jag gick in till Malin när han var död. När de har stängt av respiratorn. Att det var någon slags avgrundsvrål som den personen aldrig någonsin har hört förut. Och det kommer inte jag ihåg. Alltså jag kommer inte ihåg att jag skrek. Jag kommer inte ihåg någonting.
Nej.
Men ja, tiden, första tiden, alltså jag tror att det var 2 veckor mellan han dog till begravningen. Det gick ju åt till mycket så här praktiska.
Ja.
Det var ju extremt mycket folk som hörde av sig, som kom över. Skickade blommor, vi skulle planera en begravning. Ja, det var väldigt mycket att tänka på samtidigt som jag var så här i en bubbla, så att jag typ hörde ingenting.
Nej. Men du fick ju väldigt mycket stöd från dina vänner och så, men ja, fick du något slags stöd från samhället? Eller liksom, vad hände i samhällsapparaten?
Ingenting.
Det var bara helt tyst.
Ja, ingenting. Inte någonting.
Alltså det är så sjukt. Alltså jag blir så fucking förbannad när jag hör det. Men alltså, så det var inget så, men nu ska du få den här kontakten, nu ska du höra av dig.
Nej, men något krisstöd liksom.
Ja.
Jag vet på sjukhuset så när vi skulle åka hem så erbjöd de mig sömnmediciner eller lugnande och att få prata med en präst. Det var det de erbjöd mig.
Men polisen?
Ja, polisen höll ju på att rädda ut ett mord, så de hörde ju av sig jätteofta, men då hörde de ju av sig för att de ville ha information från mig.
Ja,
att jag skulle vara delaktig i mordutredningen. Det var ju inte liksom som att de var så här, hur mår du? Och, eller jo, jag ska, vad taskig är jag nu? För det, hon var faktiskt ganska gullig, den där utredaren.
Mm.
Hon har ju ett jobb att sköta.
Ja.
Ja.
Jo,
och hon var väldigt gullig ändå. Liksom. Mm. Det var bara det att jag var så arg och chockad och liksom avstängd. Så att jag vet inte, jag uppfattade. Men i efterhand så, här så var hon gullig. Men när jag lade ner utredningen efter 10 månader, då hörde jag ju aldrig mer något från någon. 10 månader är väldigt kort tid. Liksom. Mm. Jag har ju knappt börjat sörja.
Mm.
Och jag kommer ihåg dagen innan... dagen innan begravningen så fick jag ångestattack. Riktig panikångest. Och då åkte vi in till Sankt Göran, psykakuten. Min kompis körde dit mig för att jag ville prata med läkare för att försöka få någon slags lugnande inför begravningen. Och då så jag tyckte själv att jag mådde, att jag var så här, alltså jag säger inte att jag mådde bra, men jag tyckte inte att jag var konstig. Nej. Jag tyckte att jag var vanlig. Mm. Ja. Och så den här läkaren pratade med mig och så säger han så här, vet du vad, jag ska gå och prata med min kollega så kommer jag tillbaka. Så kom han tillbaks efter en stund och så sa han så här, Marita, du har av någon anledning en fördröjd chockreaktion. Och vi vill inte släppa iväg dig, utan vi vill att du stannar kvar här på Sankt Göran. Vi vill att du lägger in dig, för att vi vågar inte släppa iväg dig. Och jag var så här, va? Jag är inte chockad. Jag måste ju på min sons begravning imorgon. Det är lugnt. Jag vill bara ha lite lugnande.
Mm.
Och så fick jag ju panik över att jag kanske skulle, jag vet inte om jag skulle bli tvångsinlagd. Så att jag bara övertygade honom. Jag bara, lyssna, det är okej med mig. Jag måste gå på min sons begravning, okej? Men om du vill kan jag komma tillbaka efter. Jag kan ligga här ett år om du vill. Det är inte det som är problemet. Jag kan inte missa min sons begravning. Mm. Jag kan inte det. Jag lovar att det är okej med mig. Ja.
Så. Vad kan du tänka att du liksom hade behövt från samhällets håll?
Alltså, egentligen så känner inte jag att jag behövde så mycket från samhället, för att jag hade jättemycket stöd från mina vänner. Plus att jag någon av mina vänner hittade hjälp. De hjälpte ju mig väldigt mycket med. Jag behövde inte göra någonting själv. De hittade en sån här grupp som heter Vi som har förlorat våra barn. Och då fick jag en kontaktperson där som jag kunde ringa och prata med, när jag fick, som hade också förlorat sin dotter för 10 år tidigare. Liksom. Och sen så gick ju jag till en psykolog, för att jag var sjukskriven i 2,5 år nämligen.
Mm.
Jag fick diagnosen posttraumatisk stress.
Mm.
Och hon då gick, det var inte jättebra, det var det här vanliga landstinget, ja, du vet, man går till, ja, psykhälsa liksom. Den var inte superbra faktiskt, om jag ska vara ärlig. För för det första var det här nästan 7 år sedan. Det var inte, nu vet jag inte hur det är, men det var inte vanligt att folk fick sina barn skjutna.
Nej,
då.
Nej.
Ja, och de kunde liksom inte hantera det här. De var så här, ja, vi vet typ inte.
Mm.
De körde sitt vanliga som de precis. Liksom. Ja. Men till slut så kollade jag upp med min försäkring, och då visade det sig att jag via min försäkring hade kris- och traumaterapi timmar. Så då började jag gå till dem som var experter på kris och trauma. Så jag fick ju allt det där. Nu säger inte jag heller att det kanske var hjälpte mig. Alltså så här. Det finns ingen som kan egentligen hjälpa dig att komma över ditt barns död. Liksom. Det måste du göra själv.
Mm.
Du och typ Gud, om man nu tror på Gud. Alltså det är en större grej än vad någon, det finns ingen som kan hjälpa dig.
Nej.
Men däremot så är det lätt för mig att säga, för jag hade redan allt stöd jag ändå behövde i att sörja, alltså att jag kunde få sörja min son. Liksom, jag fick vara sjukskriven 2,5 år. Det är ju inte heller jättevanligt, för jag förstår att jag har sett i den här gruppen, vi som förlorar våra barngrupper, så är det ju många som har förlorat sina barn och sen tvingas börja jobba efter 3 månader. Ja, och
det,
saker.
Det är så omänskligt.
Ja, och jag är ju väldigt, väldigt glad och tacksam att Försäkringskassan lät mig vara. Liksom.
Ja.
Och till slut, jag fick ju vara sjukskriven tills jag kände själv att jag är inte sjuk, och jag sörjer inte liksom mer eller mindre om jag går till jobbet eller inte. Jag mår inte bättre av att vara hemma, tills jag kom till den punkten när jag själv kände att jag ville börja jobba.
Mm.
Och då ringde jag till den här försäkringskassadamen och sa det till henne, att jag ville börja jobba. Och hon bara, ja men okej. Och så sa jag till henne så här, jag bara, du, jag vill bara tacka dig för att jag har fått vara sjukskriven så här länge, för det är ju verkligen inte jättevanligt alltså, i dagens Sverige. Och då sa hon så här till mig, hon bara, jag ska vara ärlig mot dig. Jag fick upp din akt flera gånger i högen. Och varje gång jag fick upp den så la jag den längst ner. Hon bara, vi kunde ju inte hålla på så länge som helst. Men jag har läst ditt, liksom, vad du är sjukskriven för. Och jag tycker att du skulle få sörja i fred.
Alltså, oh, det var verkligen
sån tur för mig.
Oh. Vilken liksom
vardagshjälte.
Oh, verkligen. Alltså, jag är så tacksam över det.
Mm.
Det gjorde ju också att jag liksom inte behövde känna så mycket stress utifrån. Med liksom ekonomi.
Nej,
eller
precis.
Att jag måste gå till jobbet annars kan jag inte dra hyran.
Mm.
Och jag fick verkligen sörja i fred. Jag kunde resa, liksom, jag åkte till London och hängde med mina gudbarn mycket. Jag var i Spanien en del för min kompis hade en kille som hade hus där. Ja, men, du vet, fly från Sverige, det var väldigt, hjälpte mig väldigt mycket.
Mm, mm.
Men med det sagt så hade jag inte haft min familj och mina vänner och en försäkring som hjälpte mig och att jag fick vara sjukskriven, då hade jag behövt ett enormt stöd från samhället.
Ja,
mm. Det krävs ju också att man har det, och det är exakt. Inte alla människor som
nej.
Har.
Nej. Nej. Nej, men jag tänker också så här, just med att jag frågade om polisen gjorde någonting, jag menar inte heller att deras uppgift är inte att trösta. De ska ju först och främst lägga tid på att försöka reda ut mordet. Mm. Men jag tänker ändå att det borde vara så per automatik att om man har varit med om något så traumatiskt så borde det finnas liksom, ja, men jag vet inte, något slags krispaket som ändå gör att man blir slussad vidare på något
100%.
Sätt. Så att man i alla fall kan stämma av, har du vänner som kan hjälpa dig, har du försäkring,
precis.
Kommer du liksom klara av att bo kvar där du bor, alltså mer
100%.
Ja.
Det är efter ett par år kanske in i efter Mali hade dött så började jag engagera mig i de här frågorna.
Mm.
Jag klarade inte det i början, men jag och en annan kvinna som jag har lärt känna som också är med i Alexandra Pascalidous bok.
Mm.
Jag lärde känna henne via den boken.
Mm.
Hon heter Caro Sinasal och hennes två barn blev skjutna i Akalla.
Just
ett år efter Mali, eller ett halvår efter Mali faktiskt. Robin och som dog och Alejandro som hamnade i rullstol. Och hon och jag har faktiskt när det var den här skjutningen i Sätra, de här två pojkarna som satt i en källare som hade blivit skjutna.
Mm.
Då åkte vi till Sätra, vi gick hem till mammorna, du vet så här, och då, de fick inte hjälp någonstans ifrån, det här var ju flera år efter våra barn blev skjutna, ingen hjälp alls, och vi har ju tagit upp det ganska mycket i olika debatter och Karo har ganska mycket kontakt med politiker, vi har pratat liksom att det måste finnas ett system för de här föräldrarna, vet ni, jag träffade faktiskt något år efter Malia hade blivit skjuten. Så åkte jag taxi och då bodde jag i Farsta, så jag åkte på Nynäsvägen, då åker man förbi Skogskyrkogården.
Mm.
Och i höjd med min sons grav så frågar den här taxichauffören mig så här, har du barn? Så här, jag bara, ja, fast han ligger där, och så pekade jag, för vi åkte precis förbi.
Mm.
Och då kollade han på mig så här. Han bara, vad hände honom? Jag bara, han blev skjuten. Han bara, mina två pojkar också.
Oh, jag bara, av detta.
Vad sa du?
Mm.
Då visade det sig att han var från Rinkeby. Hans två söner blev skjutna på den här pizzerian. Och jag bara, men va? Var är de på pizzerian? För det hade liksom ganska nyligen hänt.
Mm.
Och han bara, ja. Och då frågade jag honom, alltså, så här, jag bara, har du fått någon hjälp? Någon stöd? Har du liksom, vet du vad du ska vända dig? Försäkring? Han bara, ingen. Jag vet inte vem jag ska vända mig någonstans. Och det är också...
Alltså, och så där satt han och knegade på liksom.
Ja,
alltså,
och körde sin taxi liksom. Ja,
fy fan, alltså.
Och också, du vet, jag har ju också privilegiet att ha bott här hela mitt liv.
Mm.
Jag har ett nätverk, jag vet hur saker och ting funkar.
Mm.
Jag vet mina rättigheter.
Mm.
Ja, men du vet, så att det är ju enklare för mig.
Ja.
Jag fick faktiskt också ett samtal, inte ett samtal, jag fick en meddelandeförfrågan på Messenger för någon månad sedan. En tjej som jag inte känner, en ung tjej som har skrivit så här, hej Marita, skulle jag kunna få ringa dig typ så här, kan jag behöver prata med dig? Och då skrev jag tillbaka, så jag bara, ja, det kan du, vad gäller det typ? Och då ringer hon upp mig via Messenger.
Mm-hmm.
Och är helt hysterisk. Då har hennes lillebror blivit skjuten, hon var också från Järva, och hon är liksom helt så här, hon bara, jag visste inte vad jag skulle vända mig, och jag har sett dig typ i tidningen och sånt, så att jag tänkte bara ringa dig och fråga hur du har klarat av det, vad du har gjort för att överleva. Mm. Hon bara, för min mamma får jag typ, hon är helt förstörd, hon går liksom bara ligger. Hon bara, jag kan inte sova på nätterna, jag har självmordstankar, jag vill inte leva längre. Hon hade vänt sig till vårdcentralen för att få liksom hjälp från psykiatrin där.
Mm.
Och då hade de sagt att de inte tyckte att hon behövde någon hjälp.
Förlåt?
Ja. Hon bara, jag vet inte vad jag ska göra, för folk orkar ju inte heller. Mår man sitt sämsta, vilket man gör när någon i ens familj har blivit mördad,
mm,
då måste det finnas ett system som hjälper en. Man ska inte behöva kriga för att typ få hjälp med att sova på nätterna.
Nej. Nej,
eller självmordstankar.
Alltså att vara i den liksom helt sinnessjuka situationen, ja, mm, och att ha förlorat någon på det brutala sättet. Alltså hur ska man finna ork att så navigera i ett sjukvårdssystem?
Nej.
Alltså det är helt...
Mm.
Det är faktiskt jättesjukt. Och jag och Karro, vi bokade för något år sedan ett möte med han som är chef för Rädda Barnen.
Ah.
Och erbjöd oss att typ, nu håller vi ändå på med det här, alltså frivilligt, för att vi vill göra någon förändring.
Mm.
Erbjöd oss våra tjänster. Alltså, kan inte ni typ anställa oss, så kan vi sätta ihop något paket, åka runt till föräldrar som har förlösa barn, förklara för dem var de ska vända sig någonstans, hjälpa till att gå till vårdcentralen, alltså vara deras kontakt i allt det här. Och han var såhär, ja, nej, det var liksom inte så jätteintressant.
Men jag tror inte man har velat se det här som den krisen det ju faktiskt är, och alltså hur det har pågått i så många år utan att det har uppmärksammats någonting.
Nej. Fast det lustiga är att för ett år sedan i somras, så alltså för ett och ett halvt år sedan, då ringde SVT, eller om det var Dagens Nyheter, SVT tror jag det var, mig och var så här, hej, vi undrar om du skulle kunna ställa upp på en intervju angående det här nya anhörigstödet som socialborgarrådet Jan Jönsson har kommit ut med och sagt att socialen ska ha hand om när det gäller anhöriga till mördade liksom.
Mm.
Och skjutna i förorterna så här. Och jag bara, vilket då? Va? Jag fattar ingenting. Jag bara, ja, vill ni fråga mig, för jag vet ingenting om det, så vad är det ni vill fråga? Ja, vi tänkte bara inte kanske fråga så mycket om det, utan bara mer intervjua dig vad du fick för hjälp och så här, och vad du hade velat ha för hjälp. Jaha, ja, det kan vi väl säga. Så kom de hem till mig och så, jag visste fortfarande inte vad det här var för någonting, som så förklarar de för mig så, socialborgarrådet Jan Jönsson har lovat nu, kommit ut i media med att socialen ska ha hand om anhörigstödet. Det ska gå liksom under deras så här roll.
Ja.
De ska inte få mera pengar för det, utan det ska ingå i deras ekonomi. Och då var jag så här, det är väl bra att de gör någonting, tänkte jag. Jag hade inte velat haft hjälp av socialen om inte de har tagit in hyrt in experter på kris och trauma.
Exakt.
Jag vill inte sitta med en socialtjänst.
Nej, som
person.
Bara har fått ännu en uppgift,
ja,
i knät,
som har gått liksom socionomprogrammet och sen ska ha hand om en sån känslig sak som anhöriga till mördade.
Nej.
Det kan ju få folk att
må ännu sämre.
Ja,
det kan bli så fel.
Det är också helt sjukt hur samhället då hanterar de här kriserna, trauman, psykiatriska chockreaktioner. Mm. Vi måste ha specialister till det.
Ja,
och pengar.
Det är livsfarligt. Folk kan ta livet av sig om man inte får rätt vård i såna skeden liksom, när det är som värst, största krisen. Men det lustiga är att det var den intervjun, och jag var, okej, ingen mer med det. Det stod i tidningen och allting. Sen ett år senare, när den här tjejen ringde mig, ett år senare, då kom jag på, när jag pratade med henne, jag bara, men just det ska ju finnas anhörigstöd. Det har ju de ändå gått ut i tidningen och lovat. Så jag bara, vet du vad, jag återkommer till dig. Jag ska ringa till socialen och prata med dem och se vad de kan göra. Så jag ringer till socialtjänsten i Järva. Mm. För hon bodde i Järva, den här tjejen. Och var så här, när jag kommer till växeln. Jag bara, hej, kan ni koppla mig till anhörigstöd för våldsdödade? Vadå? Jo, jag kan ta fram artikeln här och läsa innantill. Socialborgarrådet, jag gör så bla 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 bla. Det kommer bara gälla från det och det datumet. Ja, men det var rätt länge sedan nu. Så att, kan var ni bara koppla mig dit? Ja. Nej, det vet inte vi vad det är. Vill jag kan koppla dig till anhörigstöd för våld i nära relationer.
Men jag bara, det var inte det jag
nej,
sa.
Alltså, det här är inte en tjej som blir misshandlad av sin kille, utan hennes lillebror har blivit mördad, skjuten.
Mm.
Kan ni bara koppla mig till dit jag ska bli kopplad? Ja, nej, vi har inget sånt här. Jag har frågat folk. Jag bara, är det någon som har fått hjälp av det här som de lovade ut? Ja. Av det här anhörigstödet som ska gå under socialen? Ingen som har hört talas om. Ingen har hört talas om det.
Fan, vad sjukt.
Och det är ju väldigt sjukt om man går ut och lovar att det här ska vi göra för er. Då känns det lite som att man bara slänger ut någonting för att få folk att hålla käften.
Ja.
Nu har vi gjort någonting för er, okej, tysta nu. Och sen så har det inte ens infunnit sig.
Nej.
Det finns ju inte.
Nej, det är verkligen för att dels tysta ner, men också lite så röstfiske typ, att det låter ju väldigt
förstår
bra.
Förstår du? Kolla vad vi gör, varför vi anstränger oss här i Stockholm.
Mm.
Nej.
Men visst var det så att du och några mammor också var på några möten i riksdagen med politiker? Mm.
3-4 möten var vi på med FI och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna kanske, jag kommer inte ihåg.
Mm.
Vad har hänt sen dess?
Ja, vet du vad som har hänt sen dess?
Mm.
Ja, ingenting.
Nej.
De bad oss mammor komma in på möten med dem för att de ville få tips och råd hur de kunde lösa den här situationen. För att vi var ju någon slags experter.
Mm. Ja.
Rimligheten i att, för det första vart jag provocerad av att han sitter. För på ett sätt så känns det ju bra att kunna påverka, om man nu påverkar.
Okay? Mm.
Men samtidigt så var jag lite så här, vänta, varför sitter jag här?
Mm.
Varför sitter jag här? Varför är det här mitt problem att lösa? Varför får inte jag vara hemma och sörja mitt barn? Varför ska jag fixa det här problemet åt svenska politiker som tjänar gud vet vad i lön?
Ja, men i så fall får ju ni fixa det och tipsa, men ni ska ju också bli avlönade för det i sådana fall.
Förstår du vad jag menar? Hur kan man lägga det här på människor som ska jobba ideellt?
Mm.
Hur? Ja, så visst, fine. Vi kan komma in och prata om vad vi tycker behövs göras. Jag tog ändå min tid, alltså. Tog led från jobbet och satt där. Och tid är pengar.
Ja.
Min tid är också värd någonting.
Ja.
Precis.
Och hade det här genererat i någonting bra, då hade jag varit så här, ah, men det här är grymt.
Mm.
Efter det hände absolut ingenting. Ingenting hände. Förutom en massa snack om att nu ska vi krossa gängen och ta deras Rolex-klockor. Bara, nej, det var ingenting som vi sa att ni skulle göra, men okej.
Ja.
Det är ju liksom det här att fiska röster på människoliv. Jag tycker det är lite äckligt, om jag ska vara ärlig.
Mm.
Istället för att verkligen göra någonting långsiktigt från båda hållen. Både för att förebygga och åt andra hållet så måste man ju också se till att folk kommer bort från gatan. Det kan inte finnas någon rimlighet i att man inte får ett ordentligt straff när man bördar folk.
Nej.
Det är inte, vad är det för samhälle?
Mm.
Men ja, ingenting har hänt.
Nej.
Men nu lär det väl hända. Det är ju snart, eller hända. Det lär snackas i alla fall igen. Det är ju snart val. Så.
Mm, precis.
Men kan du känna dig hoppfull? Alltså, kan du känna att jo, men det kanske händer saker?
Jo, jag tänkte med, vad hade ni för liksom, vad hade ni?
Vi har så mycket frågor.
Ja, men vad sa ni att ni hade behövt? Vad var det för tips ni kom?
Ja, bland annat till exempel föreslog vi väl att övervakningskameror mera så att man kan liksom åtminstone som anhörig efter ett mord, jag säger inte att det hindrar mord, men däremot så kan man ju sätta dit någon för mordet.
Exakt.
Ja, för det var mycket snack om hur man kan lösa de här fallen, för det är ju bara 30% av de här fallen som blir lösta, det är 70% som är olösta mordfall, vilket är helt sinnessjukt.
Mm.
70%. Ja, och då föreslog jag, eller vi bland annat, Övervakningskameror, mm. Nej, det tyckte de inte var något bra. För det är ju kränkande mot folks integritet. Ja. Ja, och då tänkte jag, så här, men vadå, om man inte har något att dölja?
Så tänker jag.
Det är väl bara för tryggheten.
Synligare poliser, mm. områdespoliser som har en relation i sina områden med människor. Att man liksom inte stänger ner fritidsgårdar och allt det här som ungdomar har att göra, att man öppnar upp mera. Att man kan vittna. För som det ser ut nu så är det inte speciellt möjligt för människor att vittna. För det är människor som behöver vittna mot mördare.
Mm.
Som tänker de typ redan vet har
alltså
mördat.
Tänker du typ vittna anonymt? Eller liksom?
Ja, mm. jag vet inte ens liksom hur det funkar med sånt. Men på något sätt så måste ju våra politiker med slå sina huvuden ihop och komma på ett sätt som möjliggör vittnesmål i de här specifika fallen med morden i förorten.
Ja.
För det som har skapats är ju samhällen i förorterna där folk har sina egna lagar nu, mer eller mindre. Och vet du, polisen sa till mig när de var uppe och lösa Malis fall, han var till skjuten i Vårby gård. Och Vårby gård dök upp på tapeten 7 år senare.
Mm.
Och då sa hon till mig redan för nästan 7 år sedan, så sa hon så här, vet du vad, jag ska vara ärlig mot dig. Vi har misslyckats i Vårberg i Vårby gård. Vi har tappat kontrollen där för länge sedan.
Mm.
Det är alltså nästan 7 år sedan.
7 år sedan.
Vet du hur många mord som kunde undvikits om de hade liksom satt dit de personerna som faktiskt satt häktade för Malis mord som de sen släppte för de kunde inte styrka misstanke. För att ingen vill
så de
prata.
Hade
för att ingen
som
vågar
de...
prata. Vem ska våga prata mot Vårby? Människorna,
nej.
Förstår du, det är ju sjukt att man ens kan tro att det finns, jag hade inte vågat det.
Nej.
Då hade jag fått flytta.
Mm.
Ja, det, jag kanske hade vågat men jag hade inte kunnat bo kvar här.
Nej, precis. Då hade du ju fått riva upp hela ditt liv.
Ja. Men visst var det så att du fick möjligheten att träffa kompisen som var med Marley i bilen. Mm. Hur var det?
Ja... Förstår du hur desperat polisen måste vara då när de släpper in mig i häktet?
Ja.
Det är inte jättevanligt.
Nej.
Det var jag som föreslog för dem. Så här, för de sa till mig så här, det är så konstigt för det är en sån ung kille som är så... Han säger ingenting. Han visar inga känslor. Han pratar inte, han gråter inte. Han berättar ingenting. Vi vet inte hur vi ska... Vi vet inte vad vi ska göra. Typ.
Nej.
Och då sa jag så här, men jag, kan ni släppa in mig där så ska jag prata med honom, för han kommer prata med mig. Någonting kommer han säga i alla fall. Och då sa de, nej, det måste vi först få en beslut från åklagare, det kan vi inte bara göra hur som helst. Så då hade åklagaren godkänt det. Så jag fick komma in i hans häktescell och då ville de ge mig en, jag kände ju honom. Ja. Alltså det var ju en kompis som Mali umgicks med mycket som liksom hade varit hemma hos oss. Och allting, ja. Så att jag kände honom. Så då föreslog de att jag skulle ha ett överfallslarm på mig. Och då sa jag, men snälla. Nej, det behövs inte. Jo, ta det. Nej, det behövs absolut inte. Och när han såg mig så bröt han ihop. Mm. Alltså han bara grät. Han berättade för mig en del saker. Jag sa till honom redan innan. Jag bara, du vet att jag är här liksom. Det du säger till mig, kom, alltså jag är ju här av en anledning. Jag vill att Malis mord ska bli löst.
Såklart.
Så är det.
Mm.
Så du behöver berätta för mig vad det som har hänt. Så han berättade ju, han berättade sin version. Och sen vet inte jag i efterhand så här, alltså jag tror vissa saker var sant och vissa saker var inte sant. Men det gjorde ju han också för att han har en familj och yngre bröder som bor i samma område. Hur ska han kunna... Det är en omöjlig sak att göra.
Ja, det är det. Alltså...
Ja, det är en omöjlig sak att göra.
Mm.
De här människorna har efter Mali dog mördat minst 3 personer som jag känner, föräldrarna. Alltså som jag har, så här, som jag vet vilka det är.
Typ. Ja.
Minst, och många fler än det.
Mm.
Så hur ska han kunna säga någonting? En 19-årig kille.
Ja.
Ja, så det var väl det att vi kände väl att de behövde, eller föreslog att de skulle komma på ett sätt som folk att man kan vittna på liksom.
Ja, precis. Det måste få konsekvenser om man, ja men om man mördar någon liksom.
Jag bara tycker att det är så här,
det är så självklart så det låter sjukt när jag ens säger det. Alltså
det är jättesjukt.
Ja.
Att det inte är, jag vet, ibland så känns det som att jag är någon så här psykos, att det är någon konstig film som spelas upp och jag är i en film där, jag vet inte. Mm. För hur kan Sverige vara ett samhälle där våra politiker 7 år senare, efter min son dog, 7 år senare fortfarande är i exakt samma situation,
ja,
där de började för 7 år sedan. Ingenting. Och jag, ibland hör jag ju dem på nyheterna, politiker, när de pratar och så säger de så här: ja, ja men det här med igenskjutningen, vad tycker ni? Ja nej, vi är nöjda, vi har gjort det här och vi är nöjda. Vad är det? Nöjda?
Kan man säga att man, nej.
Nöjda med vadå? Ja, att det skjuts ännu mera folk? Vad ja, är ni nöjda över?
Mm. Barn liksom.
Ja.
Alltså jag fattar ingenting. Hur kan man vara nöjd som politiker med det som händer i Sverige nu? Exakt. Hur är man nöjd med sitt jobb? Jag hade fall avgått.
Ja.
Jag hade bara, jag är inte, det är inte meningen att jag ska vara politiker. För att jag kan inte sköta ett land. Nej, jag blir så fucking förbannad.
Ja.
Alltså.
Ja. Med all jävla
med all rätt.
Och
ja,
nu också, när de faktiskt har tagit fram ett sätt att få lite bukt med det här, som det här sluta skjutprojektet. Mm. Då vill inte polisen i Stockholm ha det projektet. De vill först göra en utvärdering på det de håller på med nu, som uppenbarligen inte funkar.
Nej, men det ska utredas
i
så mycket hit.
I 2 år?
Ja. Nej, men det finns ju inte tid för det.
Nej, men speciellt inte när människor dör samtidigt.
Nej, men förstår du? Ska ni köra en utvärdering och riskera ännu fler barns och ungdomars och liksom unga killars och tjejers liv?
Ja.
Man måste är det det ni vill göra?
Ja, precis.
Nu!
Exakt.
Jag förstår att man måste göra utredningar och sånt också och utvärderingar, men man måste kunna göra undantag,
ja,
när folk dör, för det känns så,
alltså det är en nationell kris,
ja, det känns
som vi befinner oss
otroligt onödigt.
Och jag läste någon artikel där det var någon som hade uttalat sig, om det var någon politiker eller någon polis eller vad fasiken det var, som trodde att det låg prestige i det här nu, att polisen säger en sak och politikerna säger någon annan sak.
Okay.
Att det ligger något och då jag bara så här, prestige.
Ja.
Är det ni vill göra nu? Prestige.
Mm. Oh,
du vet. Ibland så känner jag så här, vi skulle typ behöva så här, ha någon slags, det känns som att vi behöver ropa på hjälp från andra länder, som att vi sitter fast i en gisslansituation med våra politiker och våra myndigheter. Där vi får vinka så här hjälpflaggor. Bara, hallå, kan någon komma och rädda oss här? FN, någon? Våra barn dör och våra politiker skiter i.
Men hur gör du liksom personligen för att, alltså, hantera saknaden?
Ja, jag stänger ju ner. Alltså i rätt många år, ända fram tills faktiskt typ i mars, det mars som var, nu våras, så har ju jag hanterat det på ganska dåligt sätt. Alltså för det första så har jag fått panik när jag liksom ens har tänkt på Marley. Så har jag liksom försökt förtränga, för att saknaden och det jag, alltså allt jag har förlorat, så att säga. Alltså inte bara det att jag har förlorat honom som person och vår relation, jag har också förlorat chansen att få barnbarn, eftersom han var mitt enda barn. Jag har förlorat min mammaroll, min föräldraroll, eftersom jag inte har några andra barn. Det är liksom mycket saker som jag har förlorat, och då har jag hanterat det genom att fly på olika sätt. Alltså jag har jobbat, när jag väl började jobba sen, då började jag jobba typ dubbel heltid. Jag jobbar heltid på ett nattjobb och sen så har jag jobbat jättemycket extra, så att jag har jobbat jättemycket, vilket ju är en flykt för mig att jobba. Jag har varit ute och festa väldigt mycket, jag har rest, jag har liksom inte, jag började ta dansklasser och dansade så här 7 klasser i veckan ett tag, bara för att träna på gymmet. Jag har bara så här sprungit från det här monstret bakom mig som så flåsar mig i nacken. Och nu i mars så var jag så här, jag är helt utmattad. Jag orkar inte fly längre. Mm. Alltså jag har liksom druckit för mycket när jag har haft perioder när jag mått dåligt. Jag har förträngt det genom att, ja men du vet, flytt på olika sätt. Mm. I relationer som inte har varit speciellt bra. Och nu kände jag nu i våras, jag bara, jag är så trött. Jag är helt utmattad, jag orkar inte springa längre. Mm. Och jag vill inte heller möta det här, de här demonerna. Det vill jag inte göra. Men jag orkar typ inte fly längre. Alltså jag är helt utmattad.
Mm.
Och på något vis så var det som att det vände där. För att jag... Alltså jag bestämde mig typ för att inte fly. Och då betyder det att jag kan inte fly i en relation.
Mm.
Om jag inte ska fly. Jag kan inte fly med att dricka för mycket eller festa för mycket.
Mm.
Jag kan inte fly genom att resa hela tiden. Jag kan inte fly genom att överjobba. Jag måste stå still. Men en sak som hjälpte mig var att jag flyttade. Vi bodde ju i Farsta. Och jag fick en ny lägenhet för 1,5 år sedan via internkön. Och bytte liksom område, bytte lägenhet, kastade ut alla möbler, köpte nya möbler. Mm. Ja, du vet.
Mm.
Och det gjorde någonting för mig. Alltså det, för mig var det väldigt, väldigt bra att byta miljö. För att jag, det var som att min posttraumatiska stress blev triggad i våran gamla lägenhet.
Ja, såklart.
Så jag sov typ inte på flera år. Jag vaknade varje halvtimme. Och helt plötsligt kunde jag sova igen. Jag var liksom, även fast jag inte mår perfekt hela tiden, så mådde jag bättre.
Mm.
Och ja, nu det, alltså det är så konstigt med så här, att må bra, för att det går ju i små steg som man inte ens märker av själv.
Mm.
Alltså gör man bra saker för sig själv.
Exakt.
Så helt plötsligt efter ett par år så är det okej liksom. Mm. Fast jag vet inte hur jag kom dit riktigt.
Mm.
Men det är ju såna små val som man tar, som antingen får en att må sämre eller bättre. Mm. Och det är ett val man liksom på något vis måste vakna upp och ta.
Mm.
Och jag känner nu att det, jag är fortfarande, blir fortfarande väldigt ledsen och har perioder när jag, det är som att jag ramlar ner i ett svart hål som jag måste klättra upp ur. Och när jag är i det här hålet så är det jättehemskt och jättejobbigt. Men så klättrar jag upp. Och sen så är jag där uppe och är så vanlig person ett tag. Lever mitt liv, är glad. Och sen så smack, ramlar i det här hålet. Som tur är, ju längre tiden går desto mer sällan ramlar i det här hålet.
Mm.
För så var jag ju bara i hålet i början. Mm. Då var jag ju i hålet 24-7.
Ja.
Ja. Och sen var det ofta. Och nu är det liksom mer och mer sällan. Men det händer ju. Och varje gång blir jag, alltså för ju längre tiden går när jag har bra perioder och ju längre de är, desto mer besviken blir jag också när jag hamnar i hålet. För jag tror ju liksom att jag har så här bemästrat sorgen och mitt psykiska mående. Jag bara, nu äntligen har jag vunnit. Och så bara, av, det kan vara som nu till exempel den här skjutningen i Hammarby Sjöstad. Den triggade mig jättemycket, alltså triggade min posttraumatiska stress väldigt mycket. Nu hamnade inte jag riktigt i det här hålet, men jag hade dagar när jag, ett par dagar när jag mådde riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Jag blev ganska aggressiv när jag mår dåligt nu, för det har jag märkt. Karro sa det till mig, min kompis. Och mamma märker på dig när du inte mår bra, då blir du så aggressiv. Jag bara, snäsig liksom mot journalister och så.
Ja, men åter till Idas fråga om du kan känna hopp, alltså med tanke på alla de skjutningar som sker hela tiden. Kan du känna något slags hopp?
Ja, hade du frågat mig för... Det beror lite på hur jag mår också, om jag känner hopp eller inte.
Mm.
Ibland känner jag hopp, ibland inte. Just nu, jag gillar att leva i nuet. Och just nu så känner jag faktiskt något slags hopp.
Mm.
Delvis för att det tycks ha väckts upp en icke-förortare, har tycks vakna ur någon dvala som de har legat och sovit i och verkar ha fått nog och säger nu räcker det.
Mm.
Och det är ju vad den här debatten och kampen har behövt exakt hela tiden, är att de som inte lever i förorten, vilket är 90% av Sverige, behöver säga ifrån.
Mm.
För tills de som inte är direkt drabbade eller tror att de inte, för de är direkt drabbade, för alla som bor i Sverige är drabbade av det här. Exakt. Även fast det inte är så nära er ännu.
Precis.
Ja. Men det bygger ju ett samhälle som alla ska leva i. Och vad är det för samhälle när en viss procent ska leva i skräck att få sina barn mördade eller lever i trauman för att de har sett folk bli skjutna. Eller, och sen ska en del av Sverige vara så här, oh, nu sitter vi och pratar om våra tapeter och kollar på Let's Dance och det lyser lite och bara bla bla bla. Det är ju helt sinnessjukt.
Ja,
och det som irriterar mig är att jag vet inte vad som har hänt med svenskar. Förr då var ju folk så här ändå solidariska med varandra. Det fanns en solidaritet att man liksom ställde upp för varandra och så här. Men nu är det som att den är borta. Mm. För händer det inte mig så är det skitsamma typ.
Ja.
Men eftersom att det känns som att många fler har börjat liksom vakna upp, så känner jag något slags hopp. Och det har ju också skrivits mycket, mycket, mycket mer nu i tidningarna.
Mm.
Det har blivit en annan typ av debatt. Det känns som att politikerna får ännu mer press på sig nu. Och då känner jag hopp för att de kanske gör någonting till slut.
Mm.
Okej, vi har kommit till sista frågan. Alltså, Marita, jag är så berörd. Att du har varit här är otroligt. Men vad inspirerar dig i livet?
Det som inspirerar mig och det som får mig att orka är att jag känner att jag måste använda den plattformen jag blir given på grund av min sons mord till att försöka göra en förändring. Jag hade inte kunnat leva med mig själv om jag hade fått chansen att kunna göra en förändring och sen inte tagit den. Även om jag tycker att det är jobbigt periodvis, för att jag skulle också bara vilja sörja. För i slutändan, så i 7 års tid snart, så har jag pratat om mitt trauma på olika sätt. I bok, den finns på pjäs, den finns i intervjuer, den finns överallt på poddar och så. Och det tar ju någonting av mig varje gång som jag pratar om det här. Men jag tror ju att någon gång, jag tror förändring tar ju förmodligen tid. Nu har inte vi jättemycket tid kvar här i Sverige, för det har gått lång tid. Men jag tror ju att det kommer hända någonting. Alltså det måste göra. Och sen så blir jag ju inspirerad av andra människor som kämpar liksom för det här. Som Karro inspirerar mig till exempel. Hon kämpar ju mycket, mycket mer än vad jag gör. Hon är ju outtröttlig. Hon bara kör. Jag måste ju ta pauser för att jag blir ju aggressiv, som hon säger. Så att jag behöver tydligen backa då och då och vila upp mig. Men ja, det, jag blir inspirerad av alla de här eldsjälarna. Nu gillar inte jag det ordet riktigt, för att det är så här, åh, du är en eldsjäl, fantastiskt. Då rider vi på det här gratis i samhället. Dig ska vi inte betala, för du är en eldsjäl.
Ja, nej.
Du brinner för det här.
Ja.
Ja. Men om vi nu säger eldsjälar, så blir jag inspirerad av det.
Tack så jättemycket för att du vill gästa Ångestpodden.
Ja, tack själva.
Tack. Tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram, där vi heter Ångestpodden. Podplay.